Underbart. Hej allihopa. Gott att få predika här i församlingen igen. Tack pastor Leif för förtroendet och att jag får växa på olika sätt. Vi alla får ha en växtplats i församlingen på olika sätt och det är en stor nåd. Jag ska ta lite vatten med här. Det blir gott. Det inledningsordet som du hade Leif knöt an väldigt bra till min predikan och det budskapet som jag känner att jag har fått till mig där i Matteus 7 och 21 där det stod att inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske fars vilja. Och min predikan idag handlar om ett liv efter Guds vilja. Så det handlar precis om det här. Ett liv efter Guds vilja. Och den titeln och ofta när det blir sådana här budskap så det innefattar väldigt mycket. Och det belyser egentligen hela ens liv på alla områden på samma gång. När man ställer sig den frågan och det påståendet ett liv efter Guds vilja. För ett liv efter Guds vilja kan inte vara 99% eller kan inte vara på vissa områden, men de andra kan vi ta. Utan det blir ju heltäckande för hela ens liv. Och så är det med det som Gud gör i ens liv. Det verket Gud gör, det är ett fullbordat verk. Det är som på korset, det är ett fullbordat verk Gud har gjort. Och det innefattar allt i ens liv. Sen kommer jag inte hinna kanske gå in på allt överlag. men jag tänker vi ska gå in på några exempel från Bibeln. Men en förutsättning för att ha ett liv efter Guds vilja. Det är att man har en gudstro. Att man tror. För utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Och närma sig Gud. Alltså vi behöver en tro för att närma oss. För att ta steg i den riktningen. Och vi behöver också en egen vilja. Som knyter an till Guds vilja. Att vi säger det till Gud liksom att låt min vilja bli det du har för mig. Låt mig gå på det som du har. Jesus sa till och med inte min vilja utan din vilja. Så att söka Guds vilja och få ett liv efter Guds vilja. Vi börjar direkt med mönsterbilden för ett liv efter Guds vilja. Och det är Jesus själv. Han är mönsterbilden och han vi kan följa i allt. Han gjorde allt rätt. Han följde sin faders vilja. Punkt och pricka i allting han tog sig an. I allt speglade Jesu liv faderns vilja. Så vi ska gå till Johannes evangeliet. Det var förra veckan tror jag läste från det här kapitlet. Vi ska läsa lite längre fram och det är från kapitel 3. Kända verser, kanske de mest kända i hela Bibeln. Och jag pratade där förra veckan vet jag om att bli född på nytt. Hur avgörande det är. Men sen i verserna, eller vers 17, vi kan läsa från 16. Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Sen står det, Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Han sände Jesus till jorden och Jesus dog på ett kors för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är faderns vilja, det är Guds vilja för Jesu liv, hans kallelse och hans uppgift var som ingen annan kunde ha den uppgiften. Men Jesus, han fick den uppgiften av sin fader att komma ner och ge sitt liv som han gjorde. Han fullbordade allting. I Johannes 6 ska vi läsa här också. Vers 39. Och 40. Säger Jesus. Och detta är hans vilja som har sänt mig. att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser på sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är vårt eviga hopp att vi ska få uppstå på den yttersta dagen och få komma hem till himmelen som vi hörde om innan. Det är det vi längtar efter. Det är vår destination, vårt hem. Och Jesus har i uppgift att bevara oss. Var och en som han har fått, som har kommit till honom. Så när vi kommer till Jesus så lämnar han oss inte själva, utan det står att han ber för oss också. Han vädjar för oss, och han kommer mana gott för oss i allting. När vi har öppnat den dörren för Jesus i våra liv, han lämnar inte dig. När du säger ja till Jesus så lämnar han inte dig. Utan han går med, och han har uppgift att inte någon enda ska gå förlorad av dem som fadern har gett honom. Och det är en vila och en förtröstan i det. Och det behöver vi som Guds barn. Vi behöver en förtröstan på vem vi tillhör. Och en trygghet i att jag vet att Jesus bevarar mig och bevarar mitt hjärta. Sen kan man det kan bli att man går på en olycksväg, men Jesus kommer alltid att försöka och hjälpa en in på livets väg. Vi ska också gå till Matteus kapitel 5. Jesus, han är vår förebild i allt. Vi får fästa blicken på Jesus, och så får vi bara ta emot hans ord och bli mer lika honom. Matteus 5 och 17 till 18. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Jag säger sanningen, innan himmel och jord förgås ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Jesus, han belyser här liksom att han har inte kommit för att egentligen han har kommit med frälsning, men det som profeterna och de som har gått före och Bibeln talar om, han menar att vi måste hålla kvar vid det här. Hela Guds ord och hela allt Guds ord måste vi ta emot liksom, för han är själv ordet, och han går inte att separera från ordet. Så därför är det viktigt att vi både läser nya och gamla testamentet liksom. För att han är liksom kärnan i allting, och hans ljus kan få lysa in i allt Guds ord så att det blir levande genom anden. Så han har kommit för att uppfylla lagen, och lagen gavs genom Mose. Mose fick till sig lagen, och vi ska faktiskt gå till Mose här och till gamla testamentet för att få ännu ett exempel på ett liv efter Guds vilja. För även i gamla testamentet fanns det människor som fick vandra med Gud och få ta emot något speciellt av Gud. Och Mose var en av dem, kanske den största. Han fick ett möte i andra Moseboken i kapitel 3 med Gud i den brinnande busken. Där Gud kallar Mose till att föra Israels folk ut ur slaveriet i Egypten till Kanaans land. Och det var den kallelse som Gud gav Mose. Och han kallade honom för en tid som det var då. Det var Guds timing alltid perfekt också. Att Mose kom upp den tiden och var villig att säga ja till den kallelsen. Gud fick tala med honom, och han tvivlade på sin uppgift i det. Men genom Guds nåd och Guds vägar så får Gud fullborda sitt verk och bana en väg. Och han gjorde det för Israels folk också. Vi hade ungdomssamling här i veckan, och vi håller på att läsa Apostlagärningarna nu. Och det är en väldigt spännande läsning som sporrar en till att gå ut och få vara en människofiskare och vandra i Guds kraft. För det talar om apostlarna som gick efter Jesus och fick bli uppfyllda av den helige ande. Men vi började också prata om Mose i veckan här. Och det var väldigt spännande och vi förundrades verkligen över Moses uppgift. Liksom att han var väldigt själv egentligen och hade hela folket mot sig många gånger. Men han höll fast och alltså det är väldigt starkt liksom hur Gud fick bistå honom med kraft för den uppgiften. Och så sa det, var det en ungdom som sa så här: jo, men Mose fick ju uppgift och leda Guds folk till Finland. Och så tänkte jag, Finland? Nej, det stämmer inte. Nej, ett fint land, sa han. Jaha. Så det blev lite missförstånd där. Det är visserligen samma färg i flaggan, men ett fint land. Kanans land, det var det han fick i uppgift. Att leda Israels folk. Det var väldigt, väldigt kul. Lagen också som vi talade om innan, som Jesus talade om att han inte har kommit för att upphäva utan för att fullborda. Den fick ju också Mose till sig, stentavlorna och de 10 Guds bud och Guds lag och som man kan läsa om i andra Mosebok kapitel 20. Hur mäktigt att han fick vara med om allt detta och blev kallad för ett högre syfte och en kallelse efter Guds vilja. För det är helt avgörande för hela den fortsatta historien. Det är ju alltid så med Gud att det har ett högre syfte. När Gud kallar oss, när Gud lägger ner en kallelse på våra liv och vi får gå på hans vägar, då har det ett syfte som har påverkan på framtiden på ett sätt som vi kanske inte ser. Men det visar sig gång på gång genom Bibelns historia, genom alla profeter och domare och gudsmän och gudskvinnor som Gud reser upp. Att det har verkligen avgörande för framtiden, för Guds folk. Jag ska också läsa från ett till exempel här. Från Nya Testamentet igen. Vi kan gå tillbaka till Johannes kapitel 4. Gud är densamme genom alla tider. Han kallar människor. Han gör en väg. Och i Johannes kapitel 4 så går Jesus till en plats som heter Sykar. Eller han var egentligen på genomfart. Han skulle till Galileen, men han tog vägen genom Samarien. Och där får han ett möte med en kvinna vid brunnen. Kvinnan vid Sykars brunnen. Det står inte vad hennes namn är här. Men en kvinna i alla fall som Jesus börjar samtala med. Och han säger till henne att i vers 10 så säger han så här. Att Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Och han erbjuder någonting här till henne. Han erbjuder levande vatten. Han erbjuder liv till henne. Det här var en kvinna som vi kan se lite längre fram här i vers 16 här, att när Jesus ber henne att hämta sin man och komma hit, då svarar kvinnan: jag har ingen man. Jesus sa: det stämmer som du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Och där får hon ju ljus över, eller Jesus får ju ljus över hennes situation och sättet hon levde och vandrade på som inte var ett liv efter Guds vilja egentligen. Det var ju så. Hon visste ju det också. Hon bar nog förmodligen på mycket skam och hon kom till brunnen också vid tillfälle där det inte var mitt på dagen, när det inte var så mycket folk där. Och Jesus belyser det här för henne. Men sen fortsätter han att tala med henne och det här livet som Jesus, de ord Jesus talade, de är ande och liv. Och det händer någonting när man möter Jesus, när man samtalar med honom. när man får ta emot hans ord, då liksom börjar det att göra ett verk igen. Och om man har ett öppet hjärta så kommer det, då har det kraft att förvandla en. Så hon kommer alltså med fördömelse liksom, och förmodligen och mycket skam, men hon får det får vändas faktiskt efter Jesus har talat till henne, och hon förstår att han är Guds son. Han berättar att han är Messias till henne, att det är han som är Messias, för hon visste att Messias skulle komma. Och så står det i vers 28-30 så här, att kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Så på det ord som hon hade talat så kom folket ut ur staden till den här brunnen för att möta Jesus, för att höra han tala på hennes ord, på hennes bekännelse av att ja, han har sagt allting om mig liksom. Hon hade väl ingenting att förlora egentligen, för hennes situation var ändå ganska tuff liksom. Så hon går dit liksom på den befallningen liksom, att det här är Messias, men då måste folket komma. Det är han vi har väntat på. Och i vers 39, det sista av den här berättelsen, så står det att många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sade till kvinnan: nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt, vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Och där kan vi se verkligen Guds vilja med Jesu liv, som vi läste innan, att han har kommit för att frälsa världen, att han är världens frälsare, att människor som får möta honom, höra han tala, förstår att han verkligen är världens frälsare. Det finns inte frälsning i något annat namn, det är bara i Jesus. Det är honom som tillhör äran och makten och väldet, allting tillhör honom. Allting har blivit skapat genom honom och till honom, och han är centrum, han är kärnan. Frälsning finns inte utanför Jesus. Och det blev uppenbarat för den här platsen, för Samarien. Guds rike fick komma, Guds goda nyheter om frälsning fick komma dit. Och människor fick få sina liv förvandlade. Och få gå från fördömelse till frimodighet, från mörker till ljus. Gud vänder. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Och precis som de här personerna, vi ser hur Gud har haft en vilja för enskilda personers liv och även för hela folks existens. Så är det än idag liksom, och Gud fortsätter att använda människor som är villiga och svara på hans kallelse och svara på hans vilja för ditt liv. För Gud har en vilja för ditt liv och mitt liv. Och vi får svara ja på den viljan, på Guds vilja, och få ta del av Guds vilja. För han vill forma dig och bevara dig. Det är det att när vi är i hans vilja, då är vi bevarade. Där som han sa att hans uppgift är att bevara oss. Att inte någon enda förloras. Så vi är bevarade i Jesus. Även att det livet kan innebära mycket nöd och svårigheter, som vi ser i Bibeln gång på gång, om förföljelse och svårigheter. Så är vi bevarade, och vår frid, den här friden som kommer från Jesus, den lämnar oss inte. Den bevarar oss. Och det är det bästa att bära på. Då spelar inte omständigheterna så mycket roll. För det är sanningen som är viktig, att vem vi tillhör, vart vi är på väg och att vi har fått våra namn skrivna i livets bok. Och det är bra nyheter. Och jag var ute och gick här för några dagar sedan och bad och då så i marken, så när jag gick på en grusväg, så var det någonting som satt fast i vägen, så jag kollade ner, så fastnade min blick på det. Och det var den här. Det är en, ser någon vad det är? En spik. En rostig gammal spik. Den, jag vet inte hur den har hamnat där, men mina ögon fastnade på den. Och Gud påminner mig så starkt om kraften som finns i korset och i Jesu blod. För Jesus blev ju genomborrad. Hans händer och fötter blev genomborrade för våra synder på korset. Och han hängde där och han sårmärkta händer. Alltså han led, han dog en död som vi förtjänade. Vi alla här har syndat och saknar härligheten för Gud. Men Jesus som var perfekt, han klev ner och tog det straffet som vi förtjänade genom korset, och att han gick i döden för oss. Och det finns en väldig kraft, alltså när vi bekänner korset och bekänner Jesus som korsfäst, men också uppstånden. Han besegrade också döden. Det slutar inte där, utan uppståndelsekraft finns också genom hans kors och blodet och genom den heliga ande som vi får när vi bekänner oss till Jesus. Så att vi får leva i det, alltså ett korsmärkt liv också. Våra liv får ju bli mer lika Jesus. Om vi vill det, så får vi bli mer lika honom. Och han är kärleken själv. Så, och vi får bli fyllda av den kärleken. Och också spegla Jesus. När vi möter människor så får vi spegla en kärlek som inte den här världen har att ge. Och det har också det så nära kopplat med korset och det Jesus har gjort för oss. Så att... Det är fantastiskt, och också jag tror en viktig del i allt det här när vi som Guds barn och har tagit emot budskapet om honom och får sammankoppla med Guds vilja, det är att vi har vår glädje också i det. Jag tror det, ibland så tror jag att det kan tas ifrån oss på olika sätt. Glädjen i frälsningen, glädjen i hoppet och i Jesus, att vi är frälsta. Det står att i första Thessalonikerbrevet 5 så står det att var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja för er i Kristus Jesus. Så vi ska alltid vara glada. Men vi kan också bli såklart bedrövade och ledsna över saker och ting. Men glädjen över frälsningen, glädjen i honom, i hoppet. Det finns en glädje vi får ta del av också, och det är källan i den glädjen, det är ju den heliga ande också. För det står att Guds rike inte består i mat och dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Så det är ett liv som finns att få ta del av för var och en som vill. Det är ett liv med glädje, den sanna glädjen som inte lämnar utan den som består. För Gud består i all evighet, och vi får ta del av en glädje som inte finns någon annanstans. Och vi får leva det, påminnas om det, ta det till oss den här dagen, ta det till oss den här veckan i allt det vi gör, att vi kan göra det med en glädje, vi kan spegla Guds glädje till människor. Och det är helt underbart att få vara glad. Att vara glad, det är underbart. Och är det så att man också känner att man vet inte vad nästa steg är och vad Gud har för en mer. Vi alla har gått olika långt och med Gud och vet olika mycket om vad det innebär att följa Jesus. Men vi får ta rygg på varandra. Och jag uppmuntrar verkligen alla att är det någonting man undrar över eller man känner, så finns vi som kristna där för varandra också. Att vägleda och coacha varandra fram. Och i bön, att stå med i bön, be för varandra, be för det livet, för vi behöver det, ett liv som är tillsammans också. det är ett liv som är tillsammans. Att vara kristen är ingen sologrej att man kör själv, utan det gör vi tillsammans, och det är därför församlingen finns. Och jag är så glad att få vara en del av den här församlingen, verkligen. Det är en glädje också i det, att jag inte är ensam. Jag har syskon och vänner och sådana som får leda. Och det är underbart. Det finns ett också steg att ta, ett konkret steg att ta i sin vandring med Jesus. När man har valt att följa Jesus, då kan man känna vad är nästa steg. Men det som Jesus uppmanar oss att göra är att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och döpa dem i den Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Och dopet är en väldigt konkret ställningstagande. När vi väljer att döpa oss, då väljer vi att kliva in i det nya livet med Jesus Kristus. Och dö bort från vårt gamla liv. Alltså andligt sett, och uppstå med ett nytt liv med honom. Och den uppståndelsekraften när Jesus hade dött på korset och uppstått igen genom den Helige Andes kraft, det var den kraften får bli verksam när man döper sig också, att man uppstår tillsammans med Kristus. Och det är någonting som också Gud manar oss att göra, det är att gå en väg som bär hem och som också är efter Guds vilja, att ta beslutet och följa Jesus och låta döpa sig också. Så vill man göra det, så finns det möjlighet för det. Och då ska inte vi vara ett hinder för det, utan vi vill uppmuntra dig till att ta det beslutet. För det är det bästa man kan göra. Och lyssnar du på det här någon annanstans och vill ta det beslutet, så ta kontakt med en lokal kyrka och säg att jag vill döpa mig. Jag vill gå ett liv efter Guds vilja. Så kommer det bli underbart. Ett väldigt språng. Så att det är fantastiskt. Amen. Halleluja. Vi ska fortsätta att lovsjunga Gud och be tillsammans. Och det var det här jag fick till mig den här söndagen att dela. Och hoppas det får vara till uppmuntran. Och ska be att Gud får låta sitt ord verka i våra hjärtan. Så vi ber, så får ni komma upp när ni vill. Ja. Tack älskade Jesus för att du har dött och du har uppstått. Herre, att vi bekänner dig som Herre och Messias och Gud i våra liv. Och att vi sätter dig, Herre, över allting annat och väljer att lita på dig. Och säger, och vi tackar ja, Herre, till dina högre syften. Vi tackar ja till det livet som du har för oss, Herre. Ett liv efter din vilja, Herre, inte våra vilja, Herre. Vi kan gå vilse så lätt, Herre, men vi behöver ditt ljus. Och du behöver lysa upp våran värld, du behöver lysa upp våra steg, Herre. Ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig, Herre. Så vi ber att ditt ord, Herre, ska få verka här idag och lysa upp, Herre, våran väg, så vi ser var vi går, Herre. Och så vi också ser var vi inte ska gå, Herre. Tack för att du är nådig och barmhärtig, Herre, och att du bevarar oss var och en, Herre, som har tackat ja till dig, Herre. Du är så god, Herre. Låt oss få glädjas, låt oss leva i hoppet och glädjen och ljuset, Herre, som du har gett, Herre. Vi älskar dig, Jesus. Kom, helige Ande, Herre, bli en källa i oss som flödar fram till evigt liv, Herre. Halleluja, levande vatten över våra hjärtan, våra inre, Herre. Jesus, låt oss ösa ur dina källor, Herre. Dricka ditt levande vatten, Herre. Halleluja. Halleluja. I Jesu namn. Amen.